3, 2, 1. Välkommen till dagens avsnitt av Tankar från skogen. Som vi nu har bestämt, i alla fall preliminärt, att den här podcasten ska heta. Idag är det den 25 april. Hur är läget, Göran?
Det är okej. Okay. Det var en humörhöjare i alla fall att du räknade ner till när podcasten skulle börja.
Ja,
jag vet inte, men det var det.
Det är så Joe Rogan brukar göra. Jag tror det är världens största podcaster, så han borde ju veta hur det ska gå till.
Ja, men då är vi igång. Du sa att vi har fått ett namn på podcasten. Vad heter den här podcasten?
Tankar från skogen. Och det är Jan, en av våra mest trogna lyssnare som har bidragit med det namnförslaget. Så det här är ju namnet just nu. Men det spikas ju när vi har lagt upp en hemsida eller liknande och gjort podcasten publik.
Precis, och Jan är också våran pappa, kan vi säga. Det är ju framförallt vår familj som lyssnar på den här podcasten. Men han kom med det förslaget. Jag var lite skeptisk eftersom att jag inte befinner mig i skogen utan i en källare än så länge när vi spelar in den här podcasten. Men du befinner dig i skogen och som du sa till mig, så många av de tankarna vi ventilerar den här podcasten kommer ju kanske från skogsturer. Och jag spenderar mycket tid i skogen. Och det är där jag tänker mycket. Och det är kanske de tankarna som ventileras fritt i våran podcast. Tankar från skogen.
Exakt, exakt. Så ändå ett ganska passande namn, måste jag säga. Så tack Jan för det.
Men Kjell, du är ju våran skogskorrespondent i den här podcasten. Berätta, hur är läget i skogen idag?
Ja, det är lite mera moln än vad det har varit tidigare. Men det är fint, relativt vindstilla. Det är det som är det viktigaste när man spela in podcast. Så jag har tagit av mig vinterjackan och står i vanlig tröja. Så det är väldigt skönt här ute.
Härligt. Vårvibbar från vår skogskorrespondent i Häggvik-skogen. Alltså. Det är härligt att höra.
Ja, absolut. Ni kan säkert höra lite fågelkvitter. Tyvärr så är det ju en motorväg i närheten, så det kan vara lite allmänt brus från det också.
Jag redigerar ju de här ljudfilerna från vår podcast och dessvärre så hör man ganska mycket motorvägsbrus. Så det är inte den här vildmarksskogskänslan man får riktigt.
Ja, jo, men när jag har tillräckligt med tid för det så ska jag försöka cykla ut lite längre i skogen. Så att det blir mindre störningsljud då.
Det låter bra, men jag tycker att någon gång borde vi båda spela ut mitt utifrån vildmarken där man bara kan höra älgtramp och vind i träden.
Ja, precis. Då får man verkligen smyga fram om man ska komma så nära en älg.
Ja, men då tror jag att tankarna kommer ha högre verkshöjd också om vi får den här riktiga skogskänslan. Jag sitter här lite nedtryckt under jorden i en källarlägenhet. Jag tänker att mina tankar inte får sväva fritt här på samma sätt.
Nej, men det kan ju också vara en trygghetskänsla att vara lite nere i en bunker, så att säga.
Ja, det är kanske det man vill vara i de här dagarna här. Men har du någon span på något djur där ute, eller?
Ja, ganska många faktiskt. Det är ju en myrstig här som jag promenerar fram och tillbaks. Ja, just nu verkar jag stå på den, vilket kanske inte är så bra. Så jag flyttar mig lite.
Så du står och begår massmord i det vi pratar?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Så jag träffar nog inte så många myror och de är ganska tåliga djur.
Okej. Okay. Ja, så vi hoppas inte att några djur har kommit till skada under inspelningen av den här podcasten. Nej, men vi kan inte lova det.
Men jag ska tänka, och nu ser jag faktiskt att det inte är konstigt att vara så mycket myror här. För det är ju en myrstack bara 2 meter bort.
Ja, det är spännande. Det är som att vara på safari och lyssna på tankar från skogen.
Ja, ja precis. Så inte är det helt opassande namn inte. Så jag tänkte prata lite om träningsskador. Det är ju en sak som du kan betydligt mer än mig om, eftersom du är sjukgymnast. Men jag tänkte berätta lite om mina egna erfarenheter. Så kanske lyssnarna kan dra någon nytta av det vi säger. Så jag har ju dragit axeln ur led, eller egentligen båda axlarna, säkert 10 gånger styck. Och ena axeln har jag opererat 2 gånger senast för ett halvår sedan. Så det har ju gått bra. Så nu verkar axeln funka bra. Liksom. Jag kan använda den helt normalt. Men jag har senaste veckorna lidit av ganska spänd nacke som har lett till spänningshuvudvärk och smärta i skuldran och liksom armarna. Kanske också har lite att göra med att när jag bär barn och sådär, att man spänner så mycket när man tar hand om små barn. Det är lite liksom att en skada leder till en annan. Så har du några reflektioner om det, liksom hur man ska undvika sådana kompensationsskador?
Ja, alltså för första så dina nackproblem skulle jag inte definiera som en idrottsskada, utan snarare som en dator- och kontorsskada. Eller bära barnskada. Men ja, som du säger, det ligger ju mycket i det att en skada ofta leder till en annan skada. Och löparskador, som är väl det jag har mest kompetens inom, är ju väldigt tydligt så att den största riskfaktorn, har man ju sett i studier, för att bli skadad, det är en tidigare skada. Och det är ju ganska logiskt egentligen, för allting handlar ju om att man bygger upp en hållfasthet i kroppen till det man gör. Så om du springer mycket och har en hög löpdos, då kommer du få en hög hållfasthet i senor, ligament och muskler för att tåla den belastningen. Om du då blir skadad, du kanske får en överbelastning i en akillesena till exempel, så kommer du inte kunna springa på en stund. Och du kanske tränar på hårt alternativt, du kan ju cykla eller göra någonting som inte provocerar smärtan och rehabba den här senan tills den är bra igen. Och när du då börjar springa igen så har du tappat mycket av den hållfastheten, både muskulärt och i senstrukturer och även i benstrukturer. För alla strukturer i kroppen behöver belastning för att bli starka. Så då, om du börjar köra på hårt med löpningen för fort igen, som många gör, och det är ett stort problem när man kommer tillbaka från en skada att man börjar för fort igen, då kanske du får ont i ett knä för att till exempel din patellasena är inte stark nog i knät, eller du kanske får en muskelbristning i baksida lår för att hamstringsmuskulaturen inte är stark nog längre för att tåla den tuffa löpningen.
Jag förstår.
Så generellt när man snackar om kroppen och muskulatur och olika strukturer, så gäller ju konceptet use it or lose it. Det vill säga att belastar du inte någonting så kommer du förlora styrkan i det. Och det gäller ju även ben. Blir du sängliggande en stund och inte belastar dina ben, så kommer du få väldigt tunna och sköra ben i kroppen.
Ja.
Så det är väl en stor problematik just kring löparskador i alla fall, att att blir man skadad och inte kan belasta, så ökar man risken för att få andra skador också. Och det enda man kan göra, det är egentligen att trappa upp tillräckligt långsamt så att man återigen bygger upp hållfastheten i de här strukturerna som inte har blivit belastade på en stund då.
Ja. Har du något tips för att veta hur långsamt är tillräckligt långsamt? För att man märker ju ingenting förrän man får den här nya skadan. Liksom. Man kanske måste vara extra uppmärksam då i början, att man minsta tecken så trappar man ner.
Ja, men det här beror ju också på hur länge du har varit borta från löpningen och hur stor löpmängd du har haft sedan tidigare. Så det är många variabler, och det finns ju ingen exakt vetenskap på hur fort du ska trappa upp. Men jag brukar använda en regel att jag max ökar ett pass längd med 5 minuter. När jag varit borta en längre stund från skador då. Så att det inte blir större ökning än det då. Och i början bara springer varannan dag och börjar. Det tycker många är konstigt, att börja med 5 minuters löpning bara. Att man sticker ut och bara springer 5 minuter. Och sen så om 2 dagar springer man 10 minuter. Men det är så långsamt man måste trappa upp om man har varit borta en längre stund från löpning.
Ja, de flesta amatöridrottarna tänker nu att när jag ändå har fått på mig löpargrejerna så måste jag liksom få ut någonting av det liksom, och springa lite extra.
Ja, precis. Och det är ju det som många gör fel när man ska börja med löpa. Och det är tråkigt, för jag tror många som hade kunnat blivit löpare och fått löpning som en härlig rutin i vardagen inte får det på grund av att de inte vet hur de ska börja. För jag har haft många patienter på kliniken som kommer och säger att ja, men de har fått ont för att de har sprungit, ont i knä eller vad som helst. Mm. Och sen frågar jag, ja, men hur långt sprang du då? Jo, men personen hade inte sprungit på så lång tid. Så de stack ut och skulle prova och sprang en timme liksom. Och ja, i min värld så är det en helt sjuk sak att göra. Om du inte har sprungit nästan aldrig i ditt liv och sen sticker ut och springer en timme liksom. Det är ju, det är ganska, ja, men folk tänker att ja, men sticker man ut och springer då sticker man ut en timme. Men det är ju, ja, det är alldeles för tuff start. Börja med 5 minuter och börja med varva, gång och löpning. Och börja med att sakta men säkert lära dig att tåla den här belastningen. För löpning är ju en väldigt tuff belastning då.
Ja, nej, men det där måste jag erkänna att jag har åkt på någon gång också, att jag har inte tränat egentligen på liksom flera år. Och sen har jag tänkt att ja, nu ska jag börja, och jag tänkte att liksom, nu ska jag verkligen passa på när man kanske har semester eller liknande.
Ja.
Och då kör man de här långa passen, och det leder ju ofta. Jag har fått inflammation i foten, i liksom hälen, i gubbad som jag berättade om en gång tidigare.
Ja.
Så.
Nej, nu kände jag att jag spårade iväg lite på löparskador, vilket jag är väldigt intresserad av och har jobbat mycket med. Men du pratade om din axel och att det har genererat nacksmärta också, att du har dragit axeln i led. Och det är ju en annan sak, att ja, men din axelluxationer är ju mer en traumatisk skada, men det ger ju också de vävnadsskadorna du får där. Ger ju smärta och spändhet som kommer göra att du spänner dig och försöker skydda den här axeln, och då spänner du dig i nacken och får muskelspänning och så. Och i tillägg då till kanske mycket kontorsjobb och bärande av barn och så har du ju fått, du har ju en helt sjukt spänd nackekäll som du behöver jobba med. Men du har fått övningar av mig, eller hur?
Ja, precis. Så de har jag kört med. Jag har investerat i en racing simulator setup och en hyfsat bra dator, och sen har jag ett VR,
så bil racing på datorn.
Ja, precis. Och sen har jag ett VR headset sen tidigare, nu har jag börjat testa lite VR racing, så jag har en ratt och en racingstol och pedaler och sådär, och så sätter man VR headsetet på huvudet, och sen så det jag har kört är Dirt Rally 2.0, det är verkligen häftigt. Liksom man sitter in i bilen liksom, man kan titta runt och man kör racing liksom. Jag har kanske testat 10 minuter nu då, jag har läst innan att det är väldigt lätt att må illa av det där, speciellt när man kör rally då, som jag gjorde med kurvor och sådär. Jag fick en liten liksom obehaglig känsla, men det var inte så farligt som jag hade befarat, att man skulle bli alldeles spyfärdig och sådär. Så jag tror att man kan bygga upp toleransen kring det där. Så det här är ju lite relaterat till mitt nackproblem då, eftersom jag hade kört dina övningar under 2 veckor, och jag har också slutat med sjukgymnastövningarna som jag fick efter min axeloperation, eftersom jag tror att det ledde till att nacken varit ännu mer spänd.
Det var ju ganska tuffa övningar, men bra övningar och viktiga övningar för att bygga upp stabiliteten runt axelleden då.
Precis. Och smärtan var nästan borta. Men nu har det kommit tillbaka, så jag tror att det har kanske att göra med att jag haft det där VR-headset på huvudet.
Ja, jag tror de här VR-racing-spelen som du beskriver är inte det bästa för nacken och sådär.
Nej, man spänner väl armen när man håller upp armarna för att hålla i ratten också.
Ja, det blir ju en statisk position du fort hamnar i, och det är de här statiska positionerna som man ofta får nacksmärtor av, särskilt folk som sitter mycket vid kontor och sånt. Berätta lite om din axel, för det Du har ju haft helt sjukt mycket problem med dina axlar sen många, många år tillbaka. Berätta lite om det.
Ja, jo, det är ju kanske inte jätteroligt att berätta. Det har varit väldigt mycket smärta och så vidare kring det där. Så det började väl i tonåren när jag drog den ur led eller om den ställde sig på kant några gånger. Det är svårt att säga liksom. Och jag visste ju inte vad det var. Och jag tänkte, för att det som hände då var att jag ramlade på cykeln och sen gick det inte att röra armen. Och så, det är någonting konstigt liksom. Och så bara försöker jag liksom dra upp den på något vis och så klickade det till. Och sen kom den tillbaks. Men sen var det väl någon gång i äldre tonåren när den gick ur led på riktigt och min far som är läkare klarade inte av den, drog den lätt och vi fick vara på sjukhuset i halva natten, kom vi dit på eftermiddagen och så den var ju led väldigt länge och det gjorde väl att det varit lättare och sen har det liksom pågått så jag har dragit den ur led någon gång per år sedan dess under min skidkarriär och efter det tills jag gjorde operationen då för 5-6 år sedan. Och sen vart det bra tills för ett år sedan ungefär. Och då gick den ur led när jag sov någon gång och sen när jag nös och det verkar som att operationen hade gått sönder totalt. Och då när den gick ur led när jag nös liksom, då blir man ju ganska liksom försiktig med axeln.
Ja, verkligen.
Så det gjorde väl säkert att jag började spänna nacken. Och sen hade jag precis fått ett nytt jobb som programmerare. Och som jag ville satsa hårt på. Och arbetade hårt och koncentrerat. Liksom. Och, och ignorera väl mycket nacksmärtor som jag hade.
Ja.
För jag koncentrerade mig på jobbet så mycket så att jag liksom behövde inte tänka så mycket på att det gjorde ont. Och liksom man tänkte på när man satte sig vid och åt med kollegor liksom, att man satte sig på rätt sida så att man kunde liksom vrida nacken åt det hållet. Oj, det gjorde mindre ont. Och så där. Så det gick ju att hantera. Liksom. Ja, men sen var det ju bättre efter. Jag vilade ju lite under sjukskrivningen efter operationen förra hösten. Så det var ju bättre då. Men nu på sista tiden så har det blivit lite sämre igen. Men sen vart det ju bättre. Det är ju ett bra tecken att det vart bättre när jag gjorde dina övningar. Jag får fortsätta med de där övningarna och kanske spela mindre VR.
Ja, jag tror du ska passa lite för det. Och de här övningarna är ju enkla cirkulationsövningar där du helt enkelt ska röra på muskulaturen dynamiskt för att få de här muskelspänningarna och släppa lite då.
Ja, precis.
Men du har ju haft, du har ju verkligen haft extrema problem med dina axlar och det har varit det är tufft att se utifrån hur mycket smärta du har haft kopplat till. Du har ju dragit ut båda axlarna väldigt många gånger. Och är det så att du fortfarande måste binda fast armarna vid kroppen när du sover?
Jag har ju fått efter operationen en typ av sele liksom. Och det är bättre än att binda fast den med någon binda.
Som du gjorde förut.
Är det bra? Är det viktigt att kunna röra armen när man sover?
Alltså jag tror ju såklart det är bättre att inte vara låst. Och det kan ju också vara att du får muskelspänningar. Att du i sömnen håller på att liksom spänna dig för att du sitter fast. Liksom, så här. Men självklart så måste du ju ha så. För du har ju annars vaknat av att du har klarat av att dra ur axeln och led medan du sover.
Ja, men nu har jag opererat den som det har hänt med mest. Liksom. Så jag kan tänka mig att det kan hända med den andra axeln, den högra också.
Ja.
Men den binder jag ju inte nu. Jag har inte gjort på ett bra tag.
Kjell, jag minns ju första gången du drog ur axeln så där rejält och var tvungen att åka in på sjukhus och det tog många timmar innan de fick i den igen.
Ja, jo, men du var väl i 9-10 års åldern då, kan jag tänka mig.
Ja, precis. Vi var på vårt sommarställe i Hassle. Jag kommer ihåg att Malin och jag, våran syster, vi var och fiskade vid hamnen, så vi stod där och fiskade. Och sen så helt plötsligt så kommer pappa springande längs piren. För vi var där ensamma med vår pappa i vår sommarstuga där. Och sen ropar han bara att vi måste komma med och komma med. Och det här var ju, jag förstod ju ingenting. Jag blev liksom extremt rädd.
Mm,
och sen liksom ser jag dig sitta i bilen där och liksom du ser ut att ha väldigt ont. Liksom så här, så det var, ja, det var ganska dramatiskt. Men sen förklarade pappa att jag hade dragit axeln ur led och så. Och sen fick vi ju, ja, pappa kunde inte lämna oss där, så vi, Malin och jag fick ju vara med på sjukhuset där. Och, jag kommer ihåg att jag tyckte så synd om det. Och sen var det, ja, många som berättade, eller sjuksköterskor och sånt som sa att, ja, att det här är bland den värsta smärtan man kan ha och sen när du inte fick i den. Och, ja.
Ja, det var ju väldigt lång väntetid liksom. Så jag tror att det var timmar liksom vänta på ens för röntgen och... För de ville tydligen rönka innan de försökte få det rätt och så vidare. Så efter jag har fått lite erfarenhet har jag ju sagt liksom att okej, det är bättre att dra den rätt så snabbt som möjligt. Liksom, så.
Det verkar som vår familj är lite predisponerad till axelluxationer, att våra axelleder inte är så stabila. För jag tror vår mamma har ju dragit axeln ur led. Vår syster har i alla fall subluxerat den vid ett tillfälle. Och jag, eftersom du har dragit axeln ur led så mycket, så har jag tänkt liksom att jag kommer säkert göra det någon gång också.
Mm.
Och i höstas så drog jag ju själv min axel ur led för första gången. Och jag gjorde det kanske på det minst lägliga tillfället jag kunde göra det. För jag var på ett filmuppdrag. Jag skulle filma en dokumentärserie åt Runners World här i Norge om en fjälllöpningstur. Där vi skulle springa från hytte till hytte på Hardangervidda uppe i fjällvärlden här i Norge. Och vi befann oss långt uppe på fjällvidden här och jag tror att det var i vart fall 5 mil till närmaste bilväg. Och jag sprang ju då runt med min kamerautrustning och filmade olika sekvenser på löparna som sprang. Så skulle jag springa om några för att få en annan vinkel. Så gick jag utanför stigen och sprang på några lösa stenar och sen så var det en sten som bara rullade bort under mig. Och jag är ju redan lite i obalans eftersom jag håller en relativt tung kamera i ena handen. Och då när jag faller så försöker jag ju skydda den kameran. Så jag faller liksom baklänges på något sätt. Och så känner jag liksom bara hur jag vrider till armen. Och liksom direkt så känner jag bara extrem smärta. Och nej, det här är inte bra liksom. Och de som är runt mig frågar liksom, ja, går det bra, går det bra? Jag känner direkt, nej, det här gick inte bra liksom. Jag reser mig upp och sen så börjar jag liksom... känna på axeln och då känner jag direkt det här liksom avståndet ner till axeln, att axeln liksom inte sitter i sin ledhåla utan att den hänger där liksom bara helvete också. Och ganska fort går det igenom mitt huvud liksom att jag är mitt på fjället liksom. Det enda sättet att få hjälp där är att få en helikopter och komma och hämta en liksom, och det är inte så himla sugen på. Jag inser att jag måste ju försöka dra den här till rätta själv. Och jag vet ju ändå, ja, men dels från att ha varit med dig när du har dragit ur den och så och du har sagt hur man drar i den. Och sen har jag också lärt mig på sjukgymnastutbildningen hur man drar en axel till rätta. Så jag vet ju liksom vilket läge jag ska hamna i och hur jag ska dra axeln. Men det gör ju så fruktansvärt ont liksom. Det har väl du också minne av att liksom, det är inte så skönt när man försöker dra i den själv.
Ja, jo, men så, alltså det är väl i alla fall, jag vet inte om det är att man blir mer tålig eller om det blir mindre och mindre ont desto mer. Men jag tror kanske smärtan är värre de första gångerna. Det beror nog väldigt mycket på vad man får för skada också, för att när jag har gjort magnetröntgen och sådär så har det visat sig att jag har massa liksom skador i skelettet också. Att liksom, om man ramlar kraftfullt så kan det bli ett jack i skelettet liksom, när man drar axeln och led. Så det kan påverka smärtan ganska mycket sånt också.
Ja, precis. Axeln sitter ju, ja, men som en kula som sitter i en liten håla. Och du har ju fått det som kallas för benbankarts skada, att när kulan, när den åker ur hålan, drar med sig en del av benet från hålan den sitter i liksom. Och det är det som gör att du så lätt får en led hela tiden, att man skadar ja, men både ligament, men man kan även skada benstrukturen som gör att leden ska vara stabil. Man drar ju också sönder ligament, och det är som du säger, första gången när man drar den så, och inte har haft axelled innan, så drar man ju sönder mer saker, mer senor, mer ligament och mer strukturer blir skadade, som du har dragit ut det så många gånger. Och det är också därför du drar ut den så lätt, att många av de här segmenterna i axeln är liksom så skadade så att den liksom glider ur lättare, för att det har skapat en väg där liksom. Ja. Men i alla fall så, ja, så det gör liksom fruktansvärt ont, och jag försöker dra i liksom, och jag inser att jag kommer inte få i den här liksom, se mig runt, och folk ser liksom lite tafatta ut, och det är ingen som liksom jag frågar liksom, är det någon som kan hjälpa mig att försöka dra i, och folk blir liksom stressade, nej jag vet inte hur man gör liksom, så här. Så inser jag liksom, okej, jag måste försöka göra det här själv. Och sen så bara liksom tar jag ett djupt andetag. Och det jag gör då är att jag försöker liksom bara slappna av helt i muskulaturen runt där. För muskulaturen spänner ju upp sig av smärtan. Då klarar jag av att slappna av helt, och sen så bara rycker jag till. Och då känner jag den här liksom, det är så himla skön känsla. När jag bara känner hur axeln bara poppar i led liksom. Och det är nästan en religiös upplevelse uppe på fjället där liksom. Man ser ut över vidderna, och jag känner bara jag fick i den liksom. Så jävla lättad känsla.
Jo, det är verkligen skönt när man så många gånger har jag kämpat liksom, och sen man tror det kommer inte gå liksom. Jag måste till ett sjukhus, och sen och sen går det. Och då blir man så himla glad liksom.
Ja, nej men det sköna var att smärtan liksom, den extrema smärtan försvann ju bara. Men sen så, för jag har ju så mycket adrenalin, och axeln ligger ju och trycker och är liksom ur led och skadar saker. Så när jag väl går in liksom släpper det, men det tar ju kanske 30 sekunder, sen så kommer ju liksom extrem smärta igen. För då liksom, det blir en blödning där inne, man har ju skadat massa segment liksom.
Ja, det brukar ofta vara att det kommer liksom dagen efter liksom, att det gör väldigt ont. Jag kommer ihåg den där gången när min axel var led liksom nästan ett halvt dygn. Att, var kanske inte så länge, men i alla fall en halv dag. Att liksom dagen efter var det liksom det var liksom väldigt, gjorde väldigt ont.
Ja, nej, men för mig blir det liksom direkt en jäkla smärta liksom. Men jag har ju 16 kilometer kvar, jag måste springa den här dagen för att ta mig till nästa fjällstuga där vi ska övernatta. Mm. Och sen har jag 2 dagar till där vi ska springa mellan 2,5 och 3,5 mil.
Ja, precis. Och du har ju ett jobb att slutföra också med filmning.
Precis. Jag ska också klara av att filma och dokumentera det här till en webb-tv-serie åt Runners World. Så ja, jag kan säga att den där dagen jag drog axelled är nog den tuffaste dagen jag har haft på mitt jobb alltså. Det jag fick göra, det var att jag fick hjälp med att sätta armen helt in mot kroppen. Sen hade jag ju en löparryggsäck där jag hade all min kamerautrustning och drönare och sånt i. Och då fick jag någon att liksom spänna fast den runt mig, så att jag hade liksom armen helt intryckt mot mig, fastspänd i löparryggsäcken. Och sen så, jag var ju fast besluten att dels måste jag ta mig till den här fjällstugan, för det kommer jag ju klara av, även fast det gör jäkligt ont liksom. Men sen så tänkte jag, när jag först ska springa med gruppen här, då kan jag ju liksom försöka fortsätta göra mitt jobb. Så jag har ju kameran i min enda fria hand då, så sen springer jag ju 16 kilometer på den här steniga fjällstigen med ena handen liksom intryckt fast mot bröstet, och andra handen har en kamera i och försöker filma liksom. Det gör så ont, och jag vill liksom vara hemma.
Är det väldigt viktigt att armen är stilla i början efter att den har chans att läka liksom?
Alltså jag tror framförallt för det är ju väldigt ont, särskilt om man ska springa, så gör det ju väldigt ont om du ska springa med så skadad axel, för det blir rörelser i den hela tiden.
Jag kommer ihåg någon gång när jag sprang friidrotts-DM i Hälsingland. Och hade dragit en led för några dagar sedan, då sprang jag liksom och höll i armen.
Just det kommer jag ihåg. Du sprang precis och höll i ena armen, du sprang den på inomhusbanan där Ja. Det var en ganska komisk scen faktiskt. Det sprang runt och höll i armen.
Ja, jo, men för att när man rör den så gör det ont liksom. Så man...
Ja. Men, så det var väldigt bra att ha löparryggsäcken och kunna spänna fast där. Men jag klarade av att ta mig till fjällstugan där, och den känslan att få lägga sig i sängen där på fjällstugan och bara okej, nu ska jag liksom bara sova och sen ska jag försöka överleva 2 dagar till av det här. För dagen efter var det ju såklart jätteont, men då körde jag hela dagen med armen fastspänd in mot kroppen i löparryggsäcken. Jag klarade att fullföra jobbet och ta mig i mål. Det var lite av ett äventyr, men det var en av de obehagligaste minuterna när jag stod där uppe på fjällvidden med en axel som inte var i led.
Ja, nej, men det, du får lära dig av mina erfarenheter av att vara väldigt försiktig med saker. Så jag har ju dragit en ledning, jag har liksom klättrat i en så här hängträdbana och liksom när jag på klättervägg och sådär. Det är många, många saker som kan vara riskfulla liksom, så man får undvika sådana saker. Ramla kan man ju inte liksom skydda sig 100% från när man är ute och springer och sådär. Men det är ändå, såvida man inte ramlar så går ju allt bra liksom. Så.
Ja, jag springer ju mycket i skogen och det finns ju alltid en risk för att ramla. Men jag är väldigt glad att än så länge så har jag inte dragit den ur led igen. Nej, för det är lite samma som vi var inne på innan, att den största riskfaktorn för att dra axeln ur led är att du har gjort det tidigare. För då ökar chansen väldigt mycket för att du har förlorat en del av den stabiliteten. Och det är också därför man måste jobba så hårt med rehab, för att bli stark i muskulaturen som ska hålla axeln på plats.
Ja, har du gjort det också?
Jag var bättre innan gymmen stängde här i Norge, så när jag var på gymmet och tränade brukade jag köra igenom axelövningar också, men jag ska erkänna att jag har varit dålig med det sen gymmen stängde ner helt här i coronatiden. Ja. Men ja, det är någonting jag måste, bara nu när jag pratar om hur obehagligt det var och hör dig berätta om dina axelproblem så blir jag motiverad till att få axeln till att fungera. För jag tänker också, ju längre man kan hålla sig från att dra den ur i led igen, ju mindre blir risken. För ju bättre får saker och ting att återhämta sig i axeln.
Jo, om man bygger precis. Och du har säkert några gummiband. Du kan göra många övningar hemifrån.
Ja, precis. Man kan göra mycket bra övningar med gummiband. Vad är värsta gången du har dragit ur den? Minns du det?
Det visste jag inte då, men det var dygnet innan min son föddes. Så då, jag hade precis haft första gången på ett nytt jobb som jag trivdes jättebra på. Jag var liksom nästan euforisk liksom.
Hade fått det jobbet du har nu, eller?
Ja, precis. Jag vet inte om det är svårt att jämföra. Många ligger ganska högt upp på jobbighetslistan. Men det här var i alla fall en av, och det är något som jag har ganska relativt färskt minne eftersom det hände för bara drygt ett år sedan. Jag hade precis duschat, inga kläder på mig. Min svärmor var hemma och min fru var hemma, som svärmor skulle hjälpa till när barnet föddes. Som det skulle födas snart. Så nös jag då när jag hade duschat klart. Och axeln hoppade ur led. Och tänkte jag, helvete, det här är inte bra liksom. Så fick jag liksom skrika på min fru att hon kom liksom, och svärmor. Jag hade inga kläder på mig liksom. Jag la mig på köksbordet och liksom min fru försökte dra den rätt liksom, och min dotter skrek. Alla hade ju gått och lagt sig, jag hade liksom duschat, så klockan började väl bli vid 11-tiden på kvällen liksom. Min fru höggravid liksom, väcker dottern mitt i natten. Och det gör ju väldigt ont och vi försöker väldigt länge. Tänker vi, för tidigare så har jag ringt 112 och de har skickat en ambulans och de har kunnat hjälpa mig på plats. Då, som jag tyckte var väldigt bra, att det har gått snabbt och liksom relativt smidigt. De kanske inte kom så jättesnabbt. Det kanske tog en timme i alla fall. Men ja, så det gjorde vi. Nej, finns ingen ambulans. Inte en chans att få en ambulans. Liksom. Vi kanske fick vänta fem timmar i sådana fall. Och det vill man ju inte göra. Liksom. Så...
Nej, herregud. Ja, varje minut som går är ju sämre när man väl har fått taxi.
Ja, ja. Så jag fick ringa en taxi. Och liksom, ja, jag stapplade ut i taxin. Det var minus 15 grader. Bara kalsongerna på mig.
Och liksom, herregud. Då gick du ut med bara kalsongerna på dig?
Ja, jag är inte fan. Mm. Håller man på att försöka klänga på sig en t-shirt eller något sånt? Liksom.
Nej, det är omöjligt att ta på sig. Om man, alltså, det är omöjligt. Ja, för du var ju i kalsonger. Eller du var ju kanske lite mer naken när du drog axeln.
Ja, jag var naken när jag drog axeln.
Ja. Nej, för man behöver ju väldigt mycket assistans om man ska få på sig några kläder om man har dragit.
Det gjorde ganska. Jag vet inte, efter jag har opererat den första gången har det varit svårare att få den rätt. Ja. Så det kanske är att någonting sänder, men det är fortfarande liksom de har lyckats spänna åt någonting så att, så att det är svårare att få den rätt. Liksom.
Ja. Det är en otrolig, det är nästan en filmisk scen när du stapplar ut i vinternatten i kalsonger.
Ja, jo, precis. Och då, jag kom väl till sjukhuset, jag var halv ett tiden kanske eller något sånt där i taxin då, och så kom man in på akut med tagningen liksom bara och liksom stod där och man böjer sig ner för att inte få den i ett läge där det gör väldigt ont liksom. Så i alla fall brukar jag liksom bara att man är helt liksom framåtvikt och så står man där och tittar upp liksom på jag tror de insåg ganska snabbt att och liksom min fru hade stängt ihop en väska och liksom jag fick instruera taxichauffören att börja gräva där efter mitt kreditkort för att han var ju snäll och följde med in till akutmottagningen.
Ja, det var ju snällt.
Så att han kunde ta betalt. Liksom.
Jag tror i alla fall, om man vill få hjälp fort på akuten så tror jag det hjälper att man kommer in staplande med bara kalsonger. Eller vad tänker du själv?
Ja, det tror jag. Det här var nog en av gångerna det gjorde ondast också. Det har varit lite olika
för
ont jag gjort när det jag har dragit den ur led.
Ja.
Och sen så liksom jag har gått upp liksom fem på morgonen och sånt. Och sen är klockan börjar bli ett. Liksom, man blir kanske inte lika klartänkt. Liksom. Det verkar vara väldigt upptaget där på akuten. Liksom, och man fick vänta länge och sådär. Och sen... Så det var två läkare och en sköterska som höll på att dra liksom, i olika lägen och de frågade vill du ha liggande eller sittande? Jag säger men liggande det är det som brukar funka oftast liksom. Då säger hon jag gör sittande. Jaha, okej. Okay. Ja men gör det du tycker är bäst då, säger jag. Men så höll de på att kämpa jag vet inte hur länge utan att få den rätt liksom. Och sen hela tiden har de pumpat in mer och mer morfin. Så till sist ger de upp. Du måste vänta, vi måste liksom göra andra saker. Och så lägger de mig bara på en brits liksom. Och sen knyter de fast något tyngder i armen. Och sen, och säger jag kommer inte ramla ner. Nej, vi har spänt fast det, säger de liksom. Ja, sen skjuter de in med bakom de sjunker där. Och sen, jag vet inte hur länge jag ligger där. Men till sist nästan slumrar jag har blivit fullpumpad med morfin. Så jag slumrar till och sen när jag vaknar, då känns axeln liksom har mycket bättre. Liksom. Så då har den åkt rätt. Eftersom den har luggit i liksom... med tyngder neråt då. Att den halkar rätt.
För då har du legat på magen med tyngden neråt så den har dragits i led igen.
Ja, precis. Så då åker jag hem igen. Röntgen var jag nog tvungen att göra också. Liksom. Så klockan var väl vid fem tiden eller sånt när jag kom hem. Och sen började min frus verkar liksom vid tio tiden på morgonen eller något sånt. Och sen var det dags att åka in till sjukhuset för förlossning då, på framåt kvällen.
Ja. Ja, nej, jag känner att min fjällhistoria som jag tyckte var traumatisk blekna lite i jämförelse. Ja, det låter ju helt hemskt, Kjell, och jag kan ju bara alltså försöka tänka mig den känslan att ha axeln ur led i så många timmar och känna att man liksom inte får hjälp och får den rätt. Det måste ju vara
Men jag tycker ändå att förlossningen, att jag klarade av den rätt bra, även fast det var ju inte jag som gjorde det stora jobbet. Liksom. Men
nej, just under förlossningen så är det din fru som ska ha mest cred för det jobbet där, tror jag.
Ja, så hon gjorde otroligt jobb, men jag hade väl säkert inte kvar så mycket morfin i kroppen, men det var kanske mest sömnbrist och sådär, och att man blir liksom dåsig kanske efter man har fått i sig så mycket morfin. Att jag var väldigt lugn liksom. Allt har ju gått bra sedan dess, och sen jag har inte dragit i leden och jag har opererat den och sådär. Så nu är det bara det här nackproblemet som ska lösas.
Precis. Ja, precis. Vi ska få försöka hålla våra axlar på plats igen. Och, om inte jag var motiverad att göra axelrehab och se till att jag inte ska dra det nu några fler gånger, så är jag i vart fall det efter din berättelse där.
Då säger vi så ska vi tacka lyssnarna som har orkat med den här dystra podcastavsnittet.
Ja, hoppas det har varit lite intressant i alla fall att få höra om våra axelluxationer bland annat i den här podcasten. Men vi säger väl så då, Kjell. Och ska vi avsluta den här podcasten och gå och rehabba våra axlar, och din nacke ska du också rehabba.
Absolut. Så träna hårt, ha kul, och vi ses i nästa podcastavsnitt. Hej då!
Det gör vi. Hej!